Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om överbelastningsattackerna mot BankID. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men Peter är ute och reser. Han är för närvarande på andra sidan jordklotet. Jag är också ute och reser, men jag har nöjt mig med att åka från Malmö upp till Stockholm för att tidigare i veckan vara med på presentationen och lanseringen av den andra rapporten i SSF Stöldskyddsföreningens rapportserie om framtidens brott. Vi sänder live från Kulturhuset i Stockholm och den sändningen går nu att se i efterhand på SSF Stöldskyddsföreningens YouTube-kanal. Den innehåller för övrigt något så ovanligt som en paneldebatt där inte alla paneldeltagare håller med varandra. Så den vill du säkerligen titta på. Den här veckan så har jag också stannat i Stockholm för att idag ska jag passa på att intervjua säkerhetschefen på BankID. Vi ska prata om överbelastningsattackerna som har riktats mot bland annat BankID under de senaste veckorna och även de säkerhetsförbättringar som har lanserats under det senaste året. Det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nicka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Veckans avsnitt är inspelat den 12 juni och släpps till er den 13 juli. Först och främst så ska vi hinna med någon liten nyhet också. Och vi börjar med en liten tråkig nyhet, en liten varning för en tjänst som annars har varit väldigt lovande. Jag tänker på Firefox Relay, den här tjänsten för e-postalias som har gjort att användare har kunnat skapa unika e-postadresser för varenda webbplats de registrerar sig på. Någonting som både stärker den personliga integriteten och i viss mån också säkerheten. Det här är en tjänst som Mozilla inte har meddelat att de ska lägga ner. Men jag börjar bli lite orolig för att häromveckan så pratade vi ju om att Mozilla lägger ner Pocket och Fakespot. Och nu i veckan fick vi reda på att de också lägger ner Orbit, den AI-tjänst som de har tillhandahållit. Med tanke på det så måste vi fundera på hur pass framtidssäker den här e-post-alias-tjänsten är. Och just nu så känns det lite väl skakigt. Det gjorde det faktiskt redan första gången vi pratade om den, vilket var i avsnitt 144. Då pratade vi om vad Mozilla själva säger att kommer hända om de lägger ner tjänsten Firefox Relay. Och de skriver numera på svenska i sin FAQ att, citat, vi kommer att meddela dig i förväg om du måste ändra e-postadressen för alla konton som använder Relay e-post alias. Slutcitat. Det kändes inte jättebetryggande då och det känns inte jättebetryggande nu heller när Mozilla är ute och sparar pengar. Så jag hade varit lite tveksam till att börja använda den tjänsten så som det ser ut idag. Framförallt eftersom att en e-post-alias-tjänst gör att vi registrerar en mängd olika e-postadresser och om vi inte har vår egen domän som vi använder för att registrera alla de e-postadresserna, vilket kan skada den personliga integriteten och ta bort lite av poängen med de här e-post-alias-tjänsterna beroende på vad vi använder dem för, då blir det väldigt omständligt om tjänsten lägger ner. Så jag vill passa på att lyfta ett litet varningens finger för framtiden för Firefox Relay. Som tur är så finns det många alternativ. Vi har till exempel Simple Login och Anon Addy som inte heter Anon Addy längre. De heter Addy.io numera. Båda de har öppen källkod. De har genomgått tredjepartsgranskning. Och dessutom så är de integrerade i vissa lösenordshanterare. Båda de här tjänsterna kan integreras med till exempel Bitwarden. så att den som använder Bitwarden för att generera unika lösenord för varje webbplats också kan använda Bitwarden kopplat till Simple Login eller Adi.io för att generera en unik e-postadress för det kontot. Väldigt praktiskt. Sen finns det också en liten sak vi bör upprepa. Vi har pratat många gånger om det här med etisk AI och att de molnbaserade AI-tjänsterna som vi använder med något undantag, till exempel Apples lösning, gör att den information som vi skickar till molntjänsten blir tillgänglig för tjänsteleverantören. Sen finns det avtal som reglerar vad den tjänsteleverantören får göra med den datan och huruvida tjänsteleverantören får spara datan. Men rent tekniskt så har de åtkomst till den, med undantag då för Apples lösning. Och anledningen till att jag vill lyfta det är att den kanske populäraste AI-webbtjänsten har hamnat i en besvärlig situation. De har en tvist med New York Times som grundas i en upphovsrättsfråga. Och nu har New York Times lyckats få ett domstolsbeslut som gör att OpenAI, som driver ChatGPT, måste spara den information som användare skickar till molntjänsten. OpenAI:s COO Brad Lightcap skriver så här i ett officiellt blogginlägg fritt översatt till svenska. New York Times och andra målsäganden har ställt ett svepande och onödigt krav i sin grundlösa rättegång mot oss att behålla kunddata för konsument ChatGPT och API-data på obestämd tid. Detta står i direkt konflikt med de integritetsåtaganden vi har gentemot våra användare. Det överger långvariga normer kring integritet och försvagar skyddet av personlig information. Vi är övertygade om att detta är ett maktmissbruk från New York Times sida. Vi fortsätter att överklaga detta beslut så att vi kan fortsätta sätta din tillit och integritet i första rummet. Slut på fritt översatt citat. Det här, det är någonting som påverkar flera av de olika ChatGPT-versionerna, dock inte alla. De berörda är Free, Plus, Pro och Team. Däremot påverkas inte versionerna som heter Enterprise och Edu. Och det här är en viktig påminnelse till alla om att den information som vi skickar till de här molnbaserade AI-verktygen blir tekniskt tillgänglig för tjänsteleverantören. Och om ett upphovsrättsärende kan tvinga en tjänsteleverantör att spara den här datan, så kan ni själva reflektera över vad det skulle kunna innebära ifall det är till exempel en amerikansk trebokstavsmyndighet som med anledning av rikets säkerhet kräver att den informationen sparas. Ytterligare ett skäl till varför vi, precis som i tidigare avsnitt, har pratat oss varma för det här med lokala AI-modeller som kan köras lokalt på kompatibla datorer och mobiltelefoner utan att någonting lämnar datorn eller mobilen. Med det sagt är det dags att gå över till veckans huvudämne. Och då har det blivit dags för mig att säga god morgon och välkommen till Andreas Bergqvist som är säkerhetschef på BankID.
Ja, tack så mycket för att vara här.
Ja, tack för att du ställer upp en turbulent vecka som det här ändå är med allting som händer runt omkring i omvärlden, som i och för sig gör att intervjun vi ska göra nu känns mer relevant än någonsin. Vi ska givetvis prata om det här med överbelastningsattacker. Vi ska prata om säkerhetsförbättringarna som har kommit i BankID på senare tid. Men för att vi ska kunna göra det så måste vi nog först och främst lägga kartan. Skulle du kunna redogöra kortfattat för vilka är BankID, vilka alternativ till BankID finns det och vilka är inte BankID men ofta förväxlas med BankID?
Absolut. Jag tänkte börja med att då göra en kort historia tillbakablick då. Vad startade BankID? Det var 2002 så gick staten ut och frågade bankerna om de kunde gå samman och hjälpa till och lägga grunden för en svensk e identitetsinfrastruktur. Och det var så BankID skapades ursprungligen. Bankerna gick samman och gjorde någonting som jag tycker är väldigt beundransvärt. Och var, som jag också brinner för när det kommer till säkerhetsfrågor. Man sa det att vi ska inte konkurrera om säkerhet. Utan vi ska bidra till ett så bra och säkert digitalt Sverige som möjligt. Och det var så det startade. BankID är en digital e-ID-infrastruktur. Och vad är då det? Jo, det är ett sätt för dig som person, fysisk person, att kunna identifiera dig säkert på nätet. Att likställa med ett pass eller nationellt ID-kort. Där du kan visa på att Andreas är Andreas när jag identifierar mig på en, hos en myndighet eller ett företag. Eller att jag skriver under någonting när jag till exempel ska ta ett bolån eller något annat.
Ja. Och då har vi i Sverige BankID som är en sån här. Mm. Sen har vi Freja eID Plus som är en konkurrent. Och sist men inte minst nu då Kivra ID som på morgonen innan vi började spela in det här presenterande att de skulle börja konkurrera med BankID också. För det blir väl då tre konkurrerande lösningar.
Ja, absolut. Det är det så. Och i Sverige så har vi någonting, en myndighet som heter DIGG, Digitaliseringsmyndigheten, som också kravställer på vad man förväntar sig av ett e-ID eller en e-ID-infrastruktur. Mm. Och det kallas för kvalitetsmärket svensk e-legitimation som vi då lever efter. Som också de andra du nämner förmodat lever efter. Jag vet inte den sistnämnda då, men Freja absolut gör detsamma.
Och där har det väl funnits några tidigare också något
Telia hade ett tidigare e-ID-schema och nu så kommer ju också staten att titta på att ge ut ett statligt e-legitimation via polisen då.
Mm. Och det här är då tre stycken, snart tre stycken konkurrerande lösningar. BankID är överlägset störst. Jag har frågat hur många som har skaffat Freja eID Plus som är den tillitsnivå som motsvarar BankID. Men det var tyvärr inte officiella siffror. Däremot så kan jag ju bara på liksom, folk runt omkring mig konstatera att BankID är den största.
Mm.
Och därmed kanske också den mest samhällskritiska. För under de senaste veckorna har vi ju sett hur det har riktats cyberattacker, överbelastningsattacker ska vi vara tydliga med här. Mm. Det handlar alltså inte om intrång eller någonting sånt utan om överbelastningsattacker, DDoS-attacker som har påverkat driftsäkerheten hos BankID. Sen vet jag att det är några som har förväxlat det med Swish också för att Swish har ju också drabbats av överbelastningsattacker. Finns det en koppling mellan BankID och Swish?
Man kan väl börja med att säga så här att i Sverige så finns det 7500 förlitande parter som använder BankID. Mm. Och en förlitande part, vad är det? Det är en myndighet, en organisation eller ett företag. Och digital närvaro är någonting som alla företag i dagsläget har. Och med det också en risk för att bli utsatta för överbelastningsattacker som har hänt nu i veckan då. Mm. Senast mot Sveriges Television.
Ja.
Och det man ska säga är det att för när ett företag utsätts för en överbelastningsattack så är det företaget som utsatts för överbelastningsattacken. Och många gånger så kanske man förväxlar det med att det är BankID som är utsatt för en överbelastningsattack.
Ja.
Så det är inte alltid så att BankID är de som blir utsatta. Men jag ska inte säga att vi inte har det. Vi har ju också blivit det.
Ja, men det är just det jag tänker på. För att när Swish har drabbats av överbelastningsattacker då har det ju varit överbelastningsattacker riktade mot Swish specifikt.
Ja, exakt.
Men i slutet av april, då låg ju BankID i sig nere i upp till 3 timmar beroende på var man befann sig.
Ja.
Det var väl en överbelastningsattack som var riktad mot just er?
Ja, det var det. Absolut. Den 23 april fick vi en överbelastningsattack som riktades mot oss. Och vi fick en påverkan där delar av tjänsten påverkades och sen under en viss del av tiden hela tjänsten påverkades.
Mm.
Och det var ett extremt kraftigt DDoS eller det var en extremt kraftig DDoS-attack som riktades mot oss. Som gjorde att de skydden som vi har behövde anpassas för att kunna motstå den attacken. Och vi hade en otillgänglighet som vi rapporterade på 2 timmar och 58 minuter. Vilket är beklagligt på alla sätt att det inträffar. Men det är också någonting som är väldigt vanligt förekommande tyvärr.
Väldigt vanligt förekommande med cyberattack eller överbelastningsattacker mot er, tänker du? Eller tänker du mot Sverige rent generellt?
Mot Sverige rent generellt skulle jag vilja säga. Och vi som infrastruktur drabbas av överbelastningsattacker löpande hela tiden. Mm. Och det är väldigt sällan överbelastningsattacken får en så pass allvarlig påverkan på infrastrukturen som det fick den 23. Mm. Och anledningen till att det vart så, det var att det var en synnerligen komplex överbelastningsattack. Där den antagonisten då som låg bakom den här överbelastningsattacken hade extremt hög teknisk kompetens och kunde anpassa attacken i realtid mot de motåtgärder som vi vidtog för att motverka den.
Kan du berätta vad ni gjorde för att till slut lyckas få bukt med den?
Absolut. Vi har massor av verktyg i vår verktygslåda att kunna ta till när det kommer till de här bitarna. Och vi är väl inövade organisatoriskt och operationellt i hur vi ska möta upp det. Och det vi gjorde i det här läget, det var ju dels att trimma våra skydd, som vi har de tekniska skydden. Men genom att det var en så pass omfattande och stor attack som riktades, så var vi också tvungen att begränsa inkommande trafik för att skydden skulle kunna få chans att verka och anpassas dem. Och det vi gjorde i det läget, det var att vi var tvungna att ta bort delar av omvärldens internettrafik in mot Sverige. Så att vi bara kunde se till att fokusera på den absolut mest viktiga trafiken, om vi får kalla det för det. Mm. Eller förlåt, den mest omfattade trafiken då.
Så det innebar i så fall att de som anslöt från Sverige kunde använda tjänsten tidigare än de som anslöt internationellt?
Exakt. Vi var tvungna att ta till vad vi kallar för geoblockering. Det vill säga att vi tittar och analyserar trafikmönstren. Och i och med att BankID huvudsakligen är en svensk företeelse och används merparten ifrån Sverige, så skalade vi bort olika regioner för att minska trafikmängden in mot infrastrukturen. Och det är vad vi kallar för geoblockering. Och när man gör en sån, det är en ganska kraftfull åtgärd, men en ganska grov åtgärd. Det är lite grann som att ta med sig en yxa till en fin restaurang och dela köttet med. Det vill säga att man tar bort allting för att se till att de delarna som är ifrån Sverige ges möjlighet att komma fram.
Ja, så det kan ha varit problem för utlandssvenskar under längre tid än de här 3 timmarna som tjänsten var otillgänglig i Sverige?
Ja, exakt. Mm. Den geoblockeringen som vi hade vi under hela natten. Så att det var först på morgonen efter som vi kunde släppa på för hela världens internettrafik in mot infrastrukturen igen.
Mm. Och om ni då funderar på varför vi så ofta i podden pratar om problematiken med kapade routrar och liknande, så är det ju för att om angripare faktiskt kan använda svensk utrustning för att attackera svenska tjänster, då fungerar inte den metoden. Det går inte att blockera svenskar som ska använda BankID.
Nej.
Men förhoppningsvis så, eller förlåt, jag kan ställa frågan. Det här var alltså då framförallt attacker som kom från utlandet?
Det var både och, ska jag säga. Mm. Det var uppemot 200 olika internationaliteter med länder där attackerna kom ifrån. Det var ett av världens största botnät som man använde sig av för att just angripa oss i det fallet. Och det man kan säga är att göra en sån här geoblockering, det är inte jätteenkelt, för precis som du beskriver så använder ju många företag och organisationer molntjänster. Mm. De kanske har utländska IP-adresser. Det finns allt ifrån Amazon, Google och så vidare. Och genom att göra den här avskärmningen så kan det ju få en ganska stor påverkan också.
Just det. Just det. Men i samband med att de här attackerna fortsatte mot svenska måltavlor, så gick vår statsminister Ulf Kristersson ut och sa uttryckligen att Sverige är under attack. Instämmer du i det?
Det skulle jag vilja säga att jag gör. Mm. Vi har ett cyberklimat i Sverige som är ansträngt generellt. Och tittar man på bara de senaste veckorna som har varit, så ser vi flera olika exempel på andra företag och också medier, SVT här senast, som blev påverkad av kraftfulla överbelastningsattacker. Och jag skulle också vilja ta tillfället i akt och säga det, att en överbelastningsattack idag, det är inte vad det var för 10 år sedan. Utan idag så är de mycket mer sofistikerade och det krävs mer av företag som har en teknisk digital närvaro att skydda sig.
Mm. Så du menar att det räcker inte med att jag skaffar typ en sånt här content delivery network, sätter det framför klart?
Nej, jag skulle säga, jag önskar att det vore så enkelt.
Ja. Vad gör ni då? Om vi fortfarande är under attack, alltså Sverige är under attack, presens av det du får berätta givetvis. Mm. Vad gör BankID för att inte den situationen ska upprepas igen, det som hände i slutet av april?
Absolut. Vi jobbar ju konstant med säkerhet. Säkerhet är i vårt DNA. Det är ryggraden i hela infrastrukturen. Vi lägger enorma resurser på att förbättra infrastrukturen hela tiden. Mm. Och jag var tvungen att titta tillbaka lite grann på hur vi har varit tillgängliga under de senaste 9 åren, så har jag sett att vi har en både planerad och oplanerad nertid på 9 år som är 14 timmar. Det är jag väldigt stolt över. Och ja, om man då säger 14 timmar på 9 år, det kostar att hålla den nivån. Mm. Men det är också viktigt att ha med sig det i bakhuvudet och säga att vi kan inte jobba med de här frågorna, för det är så oerhört viktigt. Och för att svara konkret på din fråga då, vad gör vi? Säkerheten finns i allt. Allt ifrån den första producerade kodraden till hela infrastrukturens operationella miljö, där vi kontinuerligt med oberoende testare testar av den löpande hela tiden. Och det är någonting som pågår dygnet runt, skulle jag vilja säga. Sen då så lär vi oss ju självklart. Så den 23 april så fick vi en mängd av olika positiva effekter. Det vill säga att vi kunde se hur kan vi stärka skyddet ytterligare, givet det vi vet nu efter den attacken så att säga.
Mm. Men för att vara lite kritisk då.
Mm.
Vi har sett den här incidenten, alltså en incident där det var BankID som var grunden till att flera andra tjänster inte blev tillgängliga eller hade tillgänglighetsproblem. Har BankID blivit för stort för sitt eget bästa?
Nej, jag tycker inte det. Utan det som är viktigt att ha med sig in i det här också, vad det krävs av en kritisk infrastruktur och upprätthålla den säkerhetsnivå som vi gör. Vi lägger ofantligt mycket pengar och resurser på att göra det. Och många hävdar ju det här med alla ägg i samma korg och så vidare, den analogin. Och till viss del absolut. Det viktiga är att se att det är inte BankIDs ansvar att i egenskap av bara oss upprätthålla Sveriges digitala säkerhet. Vi är en stark bidragande faktor in i det. Men alla företag och myndigheter och organisationer har ett eget ansvar också att se till att deras tjänster fungerar i händelse av att det finns en störningsproblematik.
Mm.
Om det är olika identitetslösningar in mot en tjänst, eller om det är andra typer av säkerhetsnivåer som man ska tillföra, så måste man göra den bedömningen själv. Jag brukar säga så här, som en liknelse. BankID kan du se som en valvstör. Vi lägger ofantligt mycket tid och resurser på att se till att dörren är jättesäker. Men den är inte säkrare än det du gör för att skruva in den. Om ditt hus har alla fönster öppna men har en jättefin valvstör för att komma in, så kommer man inte gå på den för att ta sig in hos dig.
Nej. Och då kan vi faktiskt övergå till att prata lite om den där valvstörren och hur ni har förbättrat den i sig. Alltså gjort själva appen säkrare under de, ja egentligen vi kan ta det senaste året. För en av de sakerna som jag själv fick en notis om för inloggningslösningen på en av våra webbplatser, det är att nu är det krav på det här med dynamisk QR-kod.
Mm.
Det här handlar ju alltså inte på något sätt om attacker från utlandet, utan det här handlar om hur det ska vara säkrare att använda BankID.
Yep.
Och då har ni kommit fram till att den där dynamiska QR-koden, den är någonting som höjer säkerheten. Absolut. Hur och varför?
Absolut, bra fråga. Och vi pratar om det vi kallar för säker start då. Och jag skulle vilja börja med att säga det här med hur man skruvar in BankID, hur viktigt det är.
Mm.
Och ett medskick till publiken här är ju också att ta hjälp av våra developer guidelines och implementation guidelines för att se hur man gör det. Det finns jättebra exempel på hur du gör det. Och säker start är en sån sak, det vill säga att man tar bort personnummer i matningen för att minska exponeringen av känsliga personuppgifter. Du använder en dynamisk QR-kod istället för en statisk för att det ska vara svårare för en förövare eller en angripare att kopiera den och bedra dig på det sättet då.
Mm. Och ja, just det, för det stämmer. När det är dynamisk QR-kod, då behöver jag inte knappa in mitt personnummer.
Nej.
Men av någon anledning måste jag ändå göra det när jag ska logga in på internetbanken, på Handelsbanken. Då måste jag först knappa in mitt, eller nej, det kanske jag slipper nu. Jag tänker efter. Jag har för mig att jag måste knappa in det fortfarande.
Ja, det är en fråga du får ställa dem. Ja. Jag har svårt att svara på om de gör det eller varför. Men det man kan säga i alla fall är att med att automatiskt starta BankID-transaktionen från samma enhet som säker start innebär, med också kombinationen av en rörlig QR-kod på till exempel din dator eller surfplatta, då gör det att du kan starkare koppla samman BankID:t och den fysiska platsen som BankID:t ska användas på, vilket gör hela inloggningsförfarandet säkrare.
Och med fysisk plats menar du då alltså geografiskt platsen?
Ja, vi vill ju försöka se till att vara så säkra som möjligt på att din telefon befinner sig där till exempel din dator är för att göra en autentisering, så att det inte är någon som använder din telefon i Grekland för att autentisera sig i Stockholm till exempel.
Mm. Och det löser också då den här dynamiska QR-koden?
Ja.
Okej, så det finns mer tankar bakom den än att den bara ska uppdateras för att vi hindrar skärmdumpar.
Exakt. Mm.
Och medans du pratade så kontrollerade jag, och ja, av någon anledning måste jag fortfarande knappa in mitt personnummer när jag ska logga in på Handelsbanken, trots att de har en dynamisk QR-kod. Mycket underligt, men det behöver vi inte grotta ner oss djupare i då. Däremot har jag en fundering. Hur gör ni den där geografiska kopplingen? Är det på IP-adress, eller hur vet ni att personerna befinner sig i närheten av varandra? Enheterna
av varandra. Det är massa olika, och av säkerhetsskäl så kan jag inte gå in på exakt hur det görs.
Nej.
Men det är väldigt mycket analys som ligger bakom i att göra den bedömningen. För att minska risken för ett potentiellt bedrägeri så är det här väldigt, väldigt hjälpsamt då.
Mm. Sen så har ni lanserat en ny funktion som kallas extra kontroll i telefonsamtal.
Ja.
Vad är det den gör?
Och, en bra fråga. Så börja med att säga, vad är då kontroll i telefonsamtal? Det är två delar. Den första delen, den lanserade vi för ett år sedan faktiskt. Och det är för företag, myndigheter och organisationer att använda sig av att påkalla slutanvändarens uppmärksamhet i att just nu så ska du göra en identifiering över telefoni.
Mm.
Är det så att du själv är medveten om att det här är på väg att hända? Det vill säga, är du den som har tagit kontakt med det här bolaget eller banken eller vad det nu må vara?
Mm.
Och det syftar ju till att minska bedrägerierna, alltså de här vishing-bedrägerier, när man ringer upp och utger sig för att vara någon annan då.
Ja.
Och det sista som har kommit nu då, som är den här extra kontrollen, det är att banken eller företaget, myndigheten, organisationen kan påkalla en extra förstärkt identifiering genom att du skannar ditt pass, nationella ID-kort då, för att styrka din identitet ytterligare. Och det gör man ju av flera olika anledningar. Är det så att det är en särskilt riskfylld transaktion, så vill man vara säker på att du som privatperson inte blir bedragen. Är det så att Och många ställer ju också frågan där, ja, inte BankID säkert?
Ja, det var min direkta följdfråga egentligen, för ja, vi sa ju precis att BankID var motsvarande.
Ja, och då är det ju så också att då handlar det om flera olika faktorer för att stärka just den här säkerhetsnivån för en viss transaktion. Passet och nationella ID-kortet är en fysisk handling som du har i din närhet. Så den är ju väldigt svår att lura av dig, med mindre än att det är någon som kommer hem till dig och stjäl den.
Mm.
Och det skalar väldigt dåligt ur ett bedrägeriperspektiv. Så att motverka bedrägerier så är det här väldigt effektfullt.
Mm.
i Sverige så är det så att merparten av alla bedrägerier som sker med social engineering, att man lurar slutanvändaren till att själv utföra bedrägeriet, eller som en del i bedrägerikedjan. Och en av anledningarna till att det är så är att tekniken bakom BankID har så hög säkerhetsnivå att den är jobbig att ge sig på, och det är väldigt svårt att komma runt. Så därav ser bedrägerisituationen ut som det gör. Och det är också därför vi tittar på att införa just tekniska mekanismer för företag och myndigheter att ta till för att minska just bedrägerierna. Till exempel det här med extra kontrollen då vid telefon.
Ja. Vad kan vanliga användare tänka på för att minimera risken för att de blir utsatta för social manipulation, social engineering?
Jag skulle säga så här, det absolut viktigaste, det är ju att vara, är det här någonting som du förväntar dig? Har du tagit kontakt med den här entiteten, banken, myndigheten eller vad det är? Är det du som sitter i förarsätet, eller är det någon som har ringt dig och utger sig för att vara någon? Den frågan, om du ställer dig den frågan och du svarar jag har inte kontaktat dem, då ska du vara synnerligen misstänksam mot det samtalet eller den kontakten. Till exempel att du får ett sms eller någonting. Mm. Det är väldigt sällan en bank skickar ut någonting med sms.
Nej. Och kom ihåg, det är, som vi såg exempel i fjol, det är det fortfarande möjligt för bedragare att skicka sms så att de ser ut att de kommer från banken. Och om du har fått ett sms från samma bank på riktigt och bedragarna lyckas skicka sms med det avsändarnamnet, då kommer det bedrägliga smset att hamna i samma konversationstråd.
Yes.
Så gör att det känns extra trovärdigt. Ja. Så lita aldrig någonsin under några som helst omständigheter vid något tillfälle och utan undantag på sms.
Nej, jag håller helt med. Och det här är också viktigt för företag, myndigheter och organisationer att förstå, att se till att använda inte de osäkra kanalerna som bedragarna använder för legitima syften.
Ja.
Det är viktigt då som slutanvändare, om det är så att du blir kontaktad, se till att ta reda på hur du kommer i kontakt med det här företaget och gör det via deras officiella kanaler, inte på uppmaning av någon annan.
Nej.
Det vill säga ett telefonnummer i ett sms. Nej, inte. Utan då får du gå in och titta, gå in på Hitta, Eniro, Google, ta reda på vad det här företaget är, officiella kontaktvägar, ta kontakt för att se om det verkligen är de som hör av sig.
Precis. Men om jag får ett meddelande via internetbanken, då borde jag väl kunna lita på det?
Ja, absolut. Det utgår jag från, definitivt. För att när du har meddelanden i ett företags egna kanaler, då brukar det vara en helt annan säkerhet kopplat till det.
Precis. Och om ni tyckte att det där sistnämnda var någonting som ni har hört många gånger tidigare under de gångna drygt 300 avsnitten av Bli säker-podden, så ja, det är någonting ni har hört tidigare, men det är väl värt att upprepa igen, och det är framförallt väl värt för er som faktiskt bryr er om att lyssna på den här podden av någon anledning vecka efter vecka, att tipsa era nära och kära om, för att de ska hålla sig säkra och inte bli lurade att på något sätt missbruka sitt BankID eller låta någon annan utnyttja deras BankID. Med det sagt, Andreas, tack så jättemycket för att du kom hit, inte minst för att du tog dig tid en hektisk vecka som absolut den här. Om någon skulle ha några frågor kring BankIDs säkerhet, vad gör de bäst då för att få svar?
Jag skulle säga så här, vår hemsida är den absolut bästa source of information, som man säger på engelska. BankID.com, där står allt att läsa om vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar och vad man kan använda, både som privatperson men också som företag. Är det så att man har direkta frågor kopplat till sin egen säkerhet och sitt BankID, ta kontakt med din utgivande bank. De är superduktiga på det här.
Perfekt. Tack så mycket för det förtydligandet, och precis som vanligt, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Bli säker-podden. Podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Nästa vecka är vi tillbaka i Malmö igen, och då är Peter också tillbaka från sin utlandsresa. Så passa på att trycka på prenumerera-knappen, så hörs vi om en vecka igen. Hej då!